Kapitel 5. Överraskningar, sidan 113. Seden föreskrev att den ärmelintronande alltid skulle informeras när salen höll möte. Däremot fanns det ingenting som sa att salen måste vänta på henne innan mötet började, vilket kunde betyda att tiden var knapp. Egwene hade lust att störta upp och marschera raka vägen till den stora paviljongen innan Moriah och de andra hann avfyra vad det nu var för överraskning de hade i beredskap. Överraskningar i salen var sällan av godo. Överraskningar som man fick höra talas om i sista stund var ännu värre. Inte desto mindre fanns det emellertid etikettsföreskrifter som var stadfästa i lagen och inte bara i sedvänjan som den ärmelintronande måste följa när hon besökte salen. Så hon satt kvar och skickade iväg Joanne och Sherian så att hon kunde bli korrekt anmäld av krönikornas väktarinna. Joanne hade sagt att det egentligen var ett sätt att varna företrädarna om att hon var närvarande. Det fanns alltid saker som de ville diskutera utan den ärmelintronandes vetskap. Och det hade inte riktigt låtit som om hon skämtat. Hur som helst tjänade det ingenting till att gå till salen innan hon kunde komma in. Hon betvingade sin otålighet, lutade huvudet i händerna och masserade tinningarna medan hon försökte läsa lite mer av rapporterna från ajarna. Trots det vedervärdiga teet, eller kanske på grund av det, fick huvudvärken bokstäverna att fladdra över sidan varje gång hon blinkade. Och Anaya och de båda andra hjälpte henne knappast att koncentrera sig. Så snart Joanne hade lämnat tältet kastade Anaya tillbaka manteln och slog sig ner på pallen som Joanne hade lämnat. Under henne verkade den inte vilja kantra, de ojämna benen till trots, och började spekulera om vad Moriah och de andra hade i kikaren. Hon var ingalunda någon lättsinnig kvinna, så hennes tankar var tämligen sansade med tanke på omständigheterna. Sansade, men inte desto mindre oroande. Rädda människor gör dumma saker, moder. Till och med Aishadir, mumlade hon och la händerna på knäna. Men ni kan i varje fall vara säker på att Moriah kommer att stå fast vad gäller Elida. I varje fall i det långa loppet. Hon anser att Elida bär skulden för alla de systrar som dog efter att Joanne avsattes. Moriah vill att Elida ska slita spö för varje död syster innan skarprättaren får ta hand om henne. Hon är en hård kvinna. På sitt sätt ännu hårdare än Lilaine. Eller åtminstone segare. Hon backar inte inför saker som skulle få Lilaine att tveka. Jag fruktar att hon kommer att kräva ett angrepp mot staden så snart som möjligt. Om de förlorade handlar så öppet och i sådan skala är ett sårat odelat torn bättre än ett delat torn. Så är jag i varje fall rädd att Moriah betraktar saken. Hur mycket vi än gör för att undvika att systrar dödar systrar, kommer det trots allt inte att vara första gången. Tornet har en lång historia och har läkt många sår under den tiden. Vi kan läka det här också. Anayas röst passade hennes min, varm och tålmodig och tröstande. Men när hon sa detta var det ändå som om hon drog naglarna över en griffeltavla. Ljus, även om Anaya sa att det här bara var vad hon fruktade att Moriah skulle säga, verkade hon själv vara tämligen överens med innebörden. Hon var målmedveten, orubblig och aldrig vårdslös med vad hon sa. Om hon var för ett angrepp, hur många andra delade i så fall hennes mening? Murell var som vanligt allt annat än sansad. Ombytlig och hetsig var den beskrivning som passade henne bäst. Hon skulle inte känna igen tålamod om det så bet henne i näsan. Hon vankade av och an, så långt nu tältet tillät, sparkade det gröna kjoltyget framför sig och sparkade ibland till någon av de färggranna kuddarna som låg travade vid väggen innan hon vände om. Om Moriah är tillräckligt uppskrämd för att försöka tvinga fram ett angrepp måste hon vara fullständigt vettskrämd. Ett torn som är för illa sårat för att stå för sig självt kan inte möta vare sig de förlorade eller någon annan. Det är Merlin ni borde vara orolig för. Hon har gång på gång påpekat att Tarmangaden kan vara över oss vilken dag som helst. Jag har hört henne säga att det vi kände mycket väl kan ha varit det inledande slaget i sista striden. Och att det kan hända här nästa gång. Var vore det bättre för skuggan att slå till än i Tarvalon? Merlin har aldrig varit rädd för att fatta svåra beslut. Eller retirera när hon ansett att det varit av nöden. Hon skulle överge både Tarvalon och tornet på ett ögonblick. Om hon trodde att det skulle spara åtminstone några av oss till Tarmangaden. Hon kommer att vilja att vi häver belägringen och flyr någonstans där de förlorade inte kan hitta oss tills vi är redo att slå tillbaka. Om hon lägger fram det för salen på rätt sätt kanske hon till och med kan vinna stora bifallet för det. Blotta tanken fick orden att dansa ännu vildare på pappret framför Egwen. Morvryn hade betraktat dem med obeveklig uppsyn. Nu satte hon knytnävarna i sidorna och mötte varje uttalande med ett korthugget svar. Vi vet fortfarande inte tillräckligt för att vara säkra på att det var de förlorade, och det vet du inte förrän hon säger det. Det var det kanske och kanske inte, och ett antagande är inte ett bevis. Det sades om henne att hon inte trodde på att det var morgon förrän hon såg solen med egna ögon. Hennes bestämda röst vittnade om att hon inte tålde några dumheter, särskilt inte förhastade slutsatser. Men den lindrade inte Egwens huvudvärk. Hon sa egentligen inte emot vad Mirelle sagt utan ville bara behålla ett öppet sinne. Ett öppet sinne kunde bestämma sig för vad som helst när det verkligen gällde. Egwen slog igen lädermappen kring rapporterna med en ljudlig smäll. Med både den motbjudande smaken på tungan och den skarpa smärtan i huvudet, för att inte tala om deras oupphörliga prat, kunde hon ändå inte läsa. De tre systrarna tittade förvånat på henne. Det var länge sedan hon hade gjort klart att det var hon som bestämde. Men hon försökte att hålla sitt humör i styr. Trohetseder eller ej. En ung kvinna som brusade upp var allt för lätt att avfärda som tjurig. Vilket bara gjorde henne ännu argare. Vilket förvärrade huvudvärken. Vilket... Jag har väntat länge nog, sa hon med en röst som hon försökte få att förbli mild. Huvudvärken satte ändå en vass ton på den. Sheriam trodde kanske att de skulle träffas utanför salen. Hon tog sin mantel och steg ut i kylan medan hon svepte den över axlarna. Morvryn och de båda andra tvekade bara ett ögonblick innan de följde i hennes kölvatten. Om de följde henne till salen kunde det verka som om de var hennes följe, men de var faktiskt satta att övervaka henne. Och hon misstänkte att till och med Morvryn var nyfiken på både Akarins rapport och vad Moriah och de andra tänkte använda den till. Egwen hoppades att det inte skulle bli någonting alltför svårhanterligt. Inte som det Naya och Mirelle trodde. Om nödvändigt kunde hon försöka tillämpa krigslagen. Men även om det lyckades så fanns det nackdelar med att regera med påbud. När folk måste lyda i ett sammanhang letade de alltid upp sätt att slingra sig undan i något annat. Och ju mer de tvingades lyda, desto fler kryphål hittade de. Det var en naturlig balans som inte gick att komma undan. Än värre var att hon hade lärt sig hur vanebildande det var att folk lydde ens minsta vink. Man började snart ha det för självklart. Och när de vägrade att lyda tappade man balansen. Dessutom... När hennes huvud bultade, det bultade verkligen, inte bara dunkade, fast smärtan var kanske inte riktigt lika vass längre. När hon hade den här huvudvärken var hon redo att snäsa åt vem som helst som ens tittade snett på henne. Och även om folk var tvungna att svälja det så blev ingen vänligare stämd av sånt. Solen stod rakt ovanför hennes huvud. Ett guldklot på en blå himmel med spridda vita moln, men den gav ingen värme. bara bleka skuggor och glittrande reflexer i den snö som inte trampats ner. Luften kändes lika kylig som den hade gjort vid floden. Egwen ignorerade kylan, vägrade låta den röra vid henne. Men endast en död skulle ha kunnat förbli omedveten om den när andedräkten stod så många framför allas ansikten. Det var tid för middagsmålet, men eftersom det var omöjligt att ge så många noviser mat samtidigt rörde sig Egwen och hennes eskort genom en våg av vitklädda kvinnor som skuttade ur vägen och neg mot dem från gatan. Hon gick med så raska steg att de för det mesta var förbi innan grupperna med noviser hunnit göra mer än breda ut kjolarna. Det var inte långt och de behövde bara vada över de leriga gatorna på fyra ställen. Det hade pratats om träbroar, höga nog att rida under, men broar skulle ha gett lägret en beständig prägel som ingen önskade. Inte ens de systrar som pratat om dem insisterade på att de skulle byggas. Sålunda återstod det att sakta vada genom sörjan och noga hålla upp mantel och kjol om man inte ville vara smutsig upp till knäna när man kom fram. Trängseln tunnades i varje fall ut när de närmade sig salen. Där var det som alltid folktomt, i varje fall nästan. Nisao och Kalinaya väntade redan framför den stora tältdukspaviljongen med de lappade sidostyckena. Den lilla gula systern tuggade på underläppen och tittade nervöst på Egwen, medan Kalinaya var idel lugn med sval blick och händerna knäppta framför livet. Men hon hade glömt manteln. Den brodyrprydda follen på hennes ljusa kjol var fläckig och hennes hetta och mörka lockar var i stort behov av att kammas. De båda hälsade och sällade sig till Anaya och de andra, en bit bakom Egwen. Allihop mumlade tyst sinsemellan. Men det lilla Egwen hörde var oskyldiga kommentarer om vädret och undran om hur länge de skulle få vänta. Det här var inte rätt plats för dem att verka allt för tätt knutna till henne. Beonin kom springande längs gångplankorna och pustade så att det ångade om munnen på henne. Hon stannade tvärt och stirrade på Egwen innan hon slöt sig till de andra. Det spända draget kring hennes blågrå ögon var ännu mer framträdande än förut. Hon trodde kanske att det här skulle påverka hennes förhandlingar. Men hon visste att samtalen skulle vara en bluff, bara ett sätt att vinna tid. Egwen kontrollerade sin andning och gick igenom en rad novisövningar. Men inget era hjälpte mot huvudvärken. Det gjorde det aldrig. Sheriam syntes inte till någonstans bland tälten. Men det innebar inte att de var ensamma på plankgången utanför paviljongen. Akarin och de fem andra systrar som hade gett sig ut i hennes sällskap, en från varje aja, väntade i en tät skock på andra sidan ingången. De flesta neg tankspritt mot Egwen, men höll avståndet. De hade kanske blivit tillsagda att inte säga någonting till någon förrän de talade inför hela salen. Egwen kunde naturligtvis helt enkelt ha krävt att genast få höra deras rapport. De kanske till och med skulle ha gett henne den, eftersom hon var den ämelintronande. Förmodligen skulle de det. Å andra sidan var den ämelintronandes relation till ajarna alltid känslig. Ofta även med den aja som hon själv hade upphöjts från. Nästan lika känslig som hennes relation till salen. Egwen förmådde sig att le och böja nådigt på huvudet. Om hon nu skar tänder bakom detta leende så hjälpte det henne i varje fall att hålla munnen stängd. Alla systrarna verkade inte vara medvetna om att hon var där. Akarin, slank i sin enkla bruna ylleklänning och mantel med förvånansvärt raffinerade broderier i grönt, stirrade ut i luften och nickade ibland för sig själv. Hon repeterade förmodligen vad hon skulle säga där inne. Akarin var inte stark med kraften. Knappt starkare än Joanne, om alls. Men det var bara en annan av de sex. Therva, En smal kvinna i gulslitsad ridklänning och gulkantad mantel som stod ens så högt som hon. Detta var ett oroande mått på hur skrämda systrarna egentligen blivit av den sällsamma vårdkasen av Sairar. De starkaste borde ha trätt fram för att ta på sig den uppgift som dessa sex fått. Men om man inte räknade Akarin själv hade det rått en anmärkningsvärd brist på vilja. Hennes följeslagare verkade fortfarande föga entusiastiska. Kärna brukade i vanliga fall vara mycket reserverad, trots att hennes stora ögon alltid fick henne att se förvånad ut. Men nu såg hon ut som om de skulle tränga ut ur sina hålor av oro. Hon kikade mot ingången till salen, stängd med tjocka tältflikar, och plockade med manteln som om hon inte kunde hålla händerna stilla. Reiko, en kraftig arafelisk syster som tillhörde Blåaja, stod med nedslagen blick. Men det pinglade svagt om silverbjällrorna i hennes hår, som om hon skakade på huvudet inne i kåpan. Det var bara Thervas långnästa ansikte som bar en min av fullständig frid, orörd och orubblig. Men det var i sig ett dåligt tecken. Den gula systern var nervös av naturen. Vad hade de sett? Och vad var Moriah och de andra två företrädarna ute efter? Egwene la band på sin otålighet. Salen var uppenbarligen inte församlad än. Den höll på att samlas. Men flera företrädare skred förbi henne och in i den stora paviljongen. Alla utan att skynda. Charlita tvekade. Som om hon skulle säga någonting. Men sen neg hon bara kort innan hon drog upp sin gulfransade sjal till axlarna och gled in. Koamisa blickade ned längs sin vassa näsa på Egwene samtidigt som hon neg och gav Anaya och de andra en kort blick av samma slag. Men den slanka grå systern hade å andra sidan för vana att betrakta alla på det sättet. Hon var inte lång, men försökte se ut som om hon var det. Berana, vars ansikte var en högdragen mask med stora bruna ögon, lika kalla som snön, stannade upp för att hälsa på Egwene och titta på Akarin med rynkad panna. Efter ett långt ögonblick verkade hon inse att Akarin inte ens såg henne, för hon slätade till sin silverbroderade vita kjol, vilket inte behövdes, drog sjalen till rätta över armarna så att den vita fransen hängde precis jämnt och gled in genom paviljongöppningen som om hon bara händelsevis råkade vara på väg åt det hållet. Alla tre tillhörde de företrädare som Schwern hade pekat ut som allt för unga, liksom Merlind och Escaraldi. Men Moriah hade varit Aes Sedai i 130 år. Ljus Schwern fick henne att titta efter konspirationer överallt. Just som Egwene började tro att hennes huvud skulle explodera av otålighet om det inte gjorde det av huvudvärken, dök plötsligt Sherriam upp. Hon sprang genom den leriga snömodden på gatan med manteln och kjolen upphissad. Jag är förfärligt ledsen, moder, sa hon anfådd och ledde hastigt kraften för att få bort smutsen som hon hade stängt på sina kläder. Den föll till marken som ett torrt pulver när hon ryckte i kjolen. Jag hörde att salen var samlad och jag förstod att ni skulle leta efter mig, så jag kom hit så fort jag kunde. Jag är mycket ledsen. Så Schwern var fortfarande ute och letade efter henne. Du är här nu, sa Egwene bestämt. Kvinnan måste verkligen vara upprörd om hon bad om ursäkt inför de andra, Akarin och hennes sällskap, mer än Anaya och de andra. Till och med när folk egentligen visste bättre hade de en tendens att ta en för vad man verkade vara. Och krönikornas väktarinna skulle inte be om ursäkt eller vrida sina händer. Det visste hon. Gå nu in och anmäl mig. Sherriam tog ett djupt andetag, sköt tillbaka huvan på manteln, rättade till sin smala blå ståla och steg in genom ingångsflikarna. Hennes röst hördes klart och tydligt när hon mässade de rituella fraserna. Hon kommer! Hon kommer! Egwen väntade knappt tills hon avslutade med Ter Valons låga, den Ämelin tronande, innan hon skred in i ringen av fyrfat och golvlampor som kantade paviljongens väggar. Golvlamporna gjorde så att det var ljus där inne och fyrfaten som idag gav ifrån sig en mild lavendeldoft värmde upp hela paviljongen. Ingen ville behöva ignorera kylan om det gick att få känna riktig värme istället. Paviljongens innandöme var ordnat på ett sätt som följde uråldriga regler och hade bara genomgått smärre ändringar för att anpassa sig till det faktum att mötet inte ägde rum i Vita tornet, i den stora runda sal som gick under namnet Tornets sal. I bortre änden stod en enkel men välpolerad bänk på en lådliknande plattform täckt med randigt tyg i de sju ajarnas färger. Det var bara på detta tyg och stålan runt Egwens hals som röda aja var representerade i lägret. En del blå systrar hade velat ta bort den röda färgen eftersom Elaida tydligen hade låtit måla om den riktiga Ämelintronen och väva en ståla utan blått. Men Egwen hade inte gått med på det. Om hon skulle tillhöra alla ajan och ingen så skulle hon tillhöra alla ajan. På de färggranna mattorna som tjänade som golv gick två rader bänkar i varsin båge från ingången, i grupper om tre. De stod på fyrkantiga plattformar täckta med tyg i respektive ajas färg. Traditionen gav de två äldsta representanterna rätt att kräva platserna närmast den Ämelintronande till sina ajan. Så här var det gula och blå aja som hade dessa platser. Därefter handlade det om vem som kom först och var hon ville sitta, vilket innebar att den som gjorde det alltid valde var hennes aja skulle placeras. Endast 9 företrädare var närvarande, för få för att salens möte skulle kunna börja enligt lagen. Men Egwen slogs genast av något förbryllande med hur de satt. Att Romanda redan var på plats var inte förvånande, med en tom bänk mellan henne och Salita, och Lilaine och Moriah satt på de blås ytterbänkar. Romanda, med det grå håret uppsatt i en hård rund knut i nacken, var den äldsta företrädaren och nästan alltid den första som kom till sin plats när salen sammanträdde. Lilaine, näst äldst trots sitt mörka glansiga hår, verkade inte kunna låta den andra kvinnan få ens ett så obetydligt försprång. Männen som hade ställt ut lådorna, de stod travade längs paviljongens väggar tills salen kallade samman, hade förmodligen just försvunnit genom den bakre utgången. För Koamisa, som redan satt på sin bänk, var den enda grå företrädaren som syntes till. Och Burana, som just klev upp till sin, var den enda vita. Merlind, en rundhylt kandorisk kvinna med örnblick, och den enda gröna i tältet, måste ha kommit in före dem. Men trots det hade hon valt att placera gröna aja nära ingången. Det brukade anses bättre ju närmare man kom den Ämelintronande. Och mitt emot henne stod Eskaraldi framför de bruna lådorna och diskuterade lågmält med Takima. Takima var nästan lika kort som Nishao. En tystlåten fågelaktig kvinna som dock kunde vara kraftfull när hon så önskade. Med händerna knutna vid sidorna såg hon ut som en ilsken sparv som hade ruggat upp fjädrarna för att se större ut. Att döma av de vassa blickar hon kastade åt Berannas håll var det placeringen som gjorde henne upprörd. Det var förstås för sent att ändra någonting för det här mötet. Men Eskaraldi stod ändå och tornade upp sig över Takima som om hon skulle behöva kämpa för sitt val. Egwen var förbluffad över att Eskaraldi kunde göra det. Torna upp sig alltså. Hon var till och med ett par tum kortare än Nishao. Det måste handla om ren viljestyrka. Eskaraldi backade aldrig när hon ansåg sig ha rätt. Och hon ansåg sig alltid ha rätt. Om Oriah verkligen ville ha till stånd ett omedelbart angrepp mot Ter Vallon och Merlind ville retirera, vad ville i så fall Escaraldi? Vad Joan än hade sagt om att företrädarna ville bli förvarnade så orsakade Egwens ankomst ingen större uppståndelse. Oavsett vilka skäl Merlind och de andra haft att sammankalla salen för att höra Akarins rapport ansågs det tydligen inte så känsligt att den måste avges endast inför salens företrädare. Små grupper av andra i Shadir stod bakom respektive Ayas bänkar och hälsade Egwen med nigningar när hon gick över mattorna mot sin egen plats. Företrädarna själva gav henne bara en flyktig blick eller på sin höjd en kort nick. Lilain såg på henne med sval blick innan hon återgick till att fundersamt betrakta Moriah. En helt alldaglig kvinna i blå ylleklänning. Så alldaglig att man vid första anblicken till och med kunde missa tidlösheten i hennes drag. Hon satt och stirrade rakt framför sig, uppslukad av sina egna tankar. Romanda var en av dem som nickade en aning. Den ärmelintronande var förvisso fortfarande den ärmelintronande även i salen, men inte riktigt i samma grad som utanför. I salen visste företrädarna sin makt. På ett sätt kunde man säga att den ärmelintronande i salen endast var den första bland likar. Kanske lite mer, men inte mycket. Joan hade sagt att lika många ärmeliner hade misslyckats för att de trott att företrädarna varit deras fullvärdiga likar som för att de trott att skillnaden var större än i verkligheten. Det var som att springa längs ett smalt murkrön med vilda jakthundar på båda sidor. Man måste noga hålla balansen och försöka titta mer på sina fötter än på hundarna. Men man var ständigt medveten om hundarna. Hon häktade av sig manteln, steg upp på den randiga plattformen och lade hopvikta plagget på bänken innan hon satte sig. Bänkarna var hårda och en del företrädare tog med sig kuddar om de trodde att det skulle bli en lång sammankomst. Egwen föredrog att inte göra det. Förbudet mot att hålla tal brukade sällan hindra att i varje fall en eller två kvinnor drog ut på sina argumenteringar. Och ett hårt säte kunde hjälpa en att hålla sig vaken under de mest långdragna framställningar. Sheriam ställde sig till vänster om Egwen, vilket var väktarinnans plats. Och sen fanns det ingenting annat att göra än att vänta. Hon borde kanske ha tagit med sig en kudde. De andra bänkarna började fyllas, om än långsamt. Aledrin och Sarolaya hade sällat sig till Berana. Aledrin var fyllig och hon fick de båda andra att se magra ut. I och för sig hade de lodräta slingmönstren som var broderade på Sarolayas kjol också den effekten, medan Aledrins vida vita ärmar och den snövita fyrkanten på framsidan av hennes klänning fick rakt motsatt verkan. Alla tre försökte uppenbarligen utröna om någon av de andra visste vad som var på färde. Att döma av hur de skakade på huvudet åt varandra och kastade ideliga blickar mot de blå, de bruna och de gröna. Verilyn, en rödhårig, storktig kvinna som var längre än de flesta män, hade också tagit sin plats bredvid Kwamesa. Verilyn ändrade rastlöst på sjalen och flackade med blicken mot Moriah, Escaraldi och Merlind. Magla med sin gulfransade sjal tätt svept om de breda axlarna och Faisal, en domanska med fyrkantigt ansikte och sidenklänning översållad med gröna broderier, kom just in i paviljongen utan att ta någon notis om varandra, trots att de var så nära att kjolarna strök mot varandra. Magla var stadigt förankrad i Romandas läger och Faisal i Lilains. Och de båda grupperna talade inte gärna med varandra. Andra systrar dök upp i små klickar. Nishao och Mirel tillsammans med ett halvdussin som kom in i Maglas och Faisals kölvatten. Morrin stod redan bland de bruna bakom Takima och Escaraldi. Och Beonin befann sig i utkanten av den grå gruppen bakom Verilyn och Kwamesa. Om det fortsatte så här skulle snart hälften av alla i Cheder i hela lägret vara inträngda i paviljongen. Medan Magla fortfarande var på väg över mattorna mot de gula spänkar ställde sig Romand upp. Vi är fler än 11 nu, så vi kan lika gärna börja. Hennes röst var överraskande ljus. Man fick en känsla av att Romand hade vacker sångröst, om det nu gick att föreställa sig att hon skulle sjunga. Hon såg alltid snarare ut som om hon tänkte ge någon en utskällning, eller i varje fall var missnöjd med någonting. Jag tror inte att vi behöver göra det här till en formell sammankomst, tillade hon när Kouamesa reste sig. Jag har svårt att se varför det här behöver ske inför salen överhuvudtaget. Men om det nu måste det tycker jag att vi ser till att få det överstökat. Vissa av oss har viktigare saker att sköta, vilket jag är övertygad om att även ni har, moder. När hon sa det sista böjde hon ner huvudet djupt och uttalade orden med kanske lite väl respektfull ton. Fast givetvis inte så överdrivet att man kunde kalla det sarkastiskt. Hon var alltför intelligent för att ta några risker. Det var sällan en dumskalle uppnådde platsen som företrädare i salen, eller lyckades behålla den särskilt länge. Och Romanda hade haft sin i nästan 80 år. Egwene nickade själv med sval blick, som ett tecken på att hon uppmärksammat både tilltalet och tonen. En mycket känslig balansgång. Kouamesa fick stå där med öppen mun och se sig omkring, osäker på om hon skulle säga de fraser som den yngsta närvarande företrädaren alltid uttalade vid öppnandet av en formell sammankomst i salen. Romandas ställning gav henne betydande inflytande och en viss myndighet. Men andra kunde ha mer att säga i den här frågan. Flera företrädare rynkade pannan och skruvade på sig på bänkarna, men ingen sa någonting. Lyrell gled in i paviljongen och skred bort mot de blå bänkarna. Hon var lång för att komma från Carhain, vilket innebar att hon var av medellängd nästan överallt annars, och elegant klädd i blåslitsad sidenklänning med broderier i rött och guld om livet. Hon gick med flytande rörelser, och det fanns en del som påstod att hon varit dansös innan hon kommit till tornet som novis. Jämfört med henne gick Shamalin, den lite rävaktiga gröna syster som kom in efter henne, med nästan karaktiga steg, även om det inte fanns någonting klumpigt hos den morandiska kvinnan. De verkade båda förvånade över att se Kouamesa stå upp och skyndade till sina respektive platser. Trots det började Varvelin rycka Kouamesa i ärmen tills Arafeliskan slutligen satte sig ner. Kouamesas ansikte var en mask av svalt lugn, men likväl lyckades hon utstråla ett intensivt missnöje. Hon la stor vikt vid ceremonier. Det finns kanske skäl att hålla en formell sammankomst. Lilains röst lät nästan dov efter Romandas. Hon ordnade sjalen över axlarna, som om hon hade all tid i världen, reste sig graciöst upp och undvek nogsamt att titta på Egwene. Lilains skönhet hindrade inte att hon var värdigheten personifierad. Tydligen har det utfärdats tillstånd till överläggningar med Elaida, sa hon med sval stämma. Jag förstår att krigslagen innebär att vi inte måste konsulteras i sådana frågor, men jag anser ändå att vi bör diskutera det i salen. Särskilt som flera av oss löper risken att bli släkta om Elaida får behålla någon makt. Detta ord, släkta, var inte längre riktigt lika skrämmande som innan Joan och Lin helats från att ha varit det. Men det steg ändå ett mummel från Aichedena som stod samlade bakom bänkarna. Tydligen hade nyheten om förhandlingarna inte spritt sig lika snabbt som Egwene hade väntat sig. Hon kunde inte avgöra om systrarna var upprörda eller glada, men att de var överraskade var tydligt. Även vissa av företrädarna, Janaya, som hade kommit in medan Lilaine pratade, stannade tvärt så att en liten grupp systrar som just stigit in nästan gick rakt på henne. Hon stirrade på de blå och gav sen Egwene själv en ännu längre och mer ingående blick. Att döma av Romandas spända läppar hade hon uppenbarligen inte heller hört någonting. Och de ovanligt unga företrädarnas uttryck varierade från Berannas iskalla lugn till Samalins förvåning och Salitas öppna bestörtning. För den delen svajade även Sheriam till ett ögonblick. Egwene hoppades att kvinnan inte skulle kasta upp inför hela salen. Mer intressant var dock reaktionerna hos dem som enligt Elernas rapport hade pratat om förhandlingar. Verilyn satt mycket stilla och verkade undertrycka ett leende medan hon studerade sin kjol. Men Magla fuktade nervöst läpparna och sneglade på Romanda. Saroya blundade och rörde på läpparna som om hon uttalade bön tyst för sig själv. Faisal och Takima betraktade Egwene med nästan identiska tankfulla miner. Sen lade de märke till varandra, hajade till och skyndade sig att anlägga ett så majestätiskt lugn att det såg ut som om de hånade varandra. Vid det här laget måste väl Beonin ha informerat allihop om vad Egwene hade sagt. Men med undantag från Verilyn verkade de upprörda. De kunde ändå inte ha trott på allvar att de skulle förhandla fram ett slut på belägringen. Varenda kvinna som satt i den här salen riskerade att släckas och avrättas bara genom att vara där. Om det någonsin funnits någon väg tillbaka, förutom att avsätta Elaida, så hade den raserats för flera månader sedan när den här salen blivit vald. Sedan dess fanns det ingen väg tillbaka. Lilaine verkade belåten med sitt uttalandes verkan. Nöjd som en katt i en mjölkbod faktiskt. Men innan hon hunnit slå sig ner igen for Moriah upp på fötter. Det fångade allas blickar och orsakade ytterligare en del mumlande kommentarer. Ingen skulle kalla Moriah speciellt graciös. Men den ilianska kvinnan var inte den som brukade göra några överilade rörelser. Det behöver diskuteras, sa hon. Men det får bli senare. Nu är salen sammankallad av tre företrädare som ställer samma fråga. Den frågan måste behandlas före någon annan. Vad fann Akarin och hennes sällskap? Jag begär att de ska föras in och avlägga sin rapport för salen. Lilaine blängde på sin blå medsyster. Och hon var en mästare på att blänga med ögon vassa som slipade sylar. Men tornets lag var för en gångs skull helt otvetydig i sammanhanget och välkänd av alla. Ofta var den varken det ena eller det andra. Sheriam bad med ostadig röst Aledrin, som var yngst efter Koamesa, att gå och eskortera Akarin och de andra till salen. Egwene bestämde sig för att hon måste prata med den rödhåriga väktarinnan så snart mötet var över. Om Sheriam fortsatte uppföra sig så här skulle hon snart vara värre än värdelös i sitt ämbete. Delana kom in pilande i paviljongen mitt i en skock systrar. Hon var den sista av företrädarna och hade satt sig på sin bänk och draperat sjalen över armbågarna när den fylliga vita företrädaren kom tillbaka med de sex systrarna och ledde fram dem så att de kom att stå framför Egwene. De måste ha lämnat mantlarna på gångplankorna utanför, för ingen av dem hade på sig någon nu. Delana tittade på dem med ögonbrynen neddragna i en osäker min. Hon verkade anfodd, som om hon hade fått springa för att komma dit. Oavsett om sammankomsten var formell eller ej, ansåg uppenbarligen Eledrin att åtminstone hon skulle fortsätta som om den vore det. Ni har kallats inför tornets sal för att redogöra för vad ni har sett, sa hon med tydlig Terrabond-dialekt. Den kombination av mörkt gyllene hår och bruna ögon som hon hade var inte ovanlig i Terrabond. Men hon hade det axellånga håret samlat i ett tunt vitt hårnät istället för i pärlprydda flätor. Jag förelägger er att tala om dessa ting utan att undvika eller hålla någonting tillbaka och att besvara alla frågor till fullo utan att utelämna någonting. Svär nu att ni ska göra så, vid ljuset och ert hopp om återfödelse och frälsning, eller drabbas av följderna. De systrar som i en länge sedan svunnen tid hade utformat den här delen av salens harmonier hade varit väl medvetna om hur stora friheter de tre ederna gav. Genom att utelämna lite här och vara lite otydlig där kunde hela meningen med det man sa ställas på huvudet, trots att allt man sa var sant. Akarin försäkrade att hon skulle lyda föreläggandet med stark och något otålig stämma. De andra fem är varierande grad av formalitet och självmedvetenhet. Många systrar hade levt hela sitt liv utan att bli kallade att avlägga vittnesmål inför salen. Aledrin väntade tills den sista av dem hade upprepat varje ord innan hon marscherade tillbaka till bänken. Berätta vad du såg, Akarin, sa Moriah så snart den vita systern vände sig bort. Aledrin stelnade till. Och när hon satte sig var hennes min helt uttryckslös. Men röda fläckar syntes på hennes kinder. Moriah borde ha väntat. Hon måtte ha varit mycket otålig. I enlighet med traditionen. Det fanns många fler seder och traditioner än lagar. Och ljuset skulle veta att det fanns fler lagar än någon egentligen kände till. Ofta motsägelsefulla lagar och förordningar som instiftats under århundradenas gång. Men seder och traditioner styrde Aesedena lika mycket som tornets lag någonsin gjort. Kanske mer. I enlighet med traditionen riktade Akarin sin redogörelse till den ärmelintronande. Vad vi såg, moder, var ett mer eller mindre cirkelrund hål i marken, sa hon, och underströk nästan vartannat ord med en nick. Hon verkade välja orden omsorgsfullt, som för att försäkra sig om att alla verkligen förstod precis vad hon menade. Det kan ha varit en exakt cirkel från början, formad som ett halvklot, men sidorna har störtat in på sina ställen. Hålet är uppskattningsvis 3 mil i diameter och kanske 1,5 mil djupt. Någon flämtade högt och Akarin rynkade ögonbrynen som om vem det nu var hade försökt avbryta henne. Hon fortsatte emellertid utan uppehåll. Vi kunde inte vara helt säkra på djupet. Botten är täckt med vatten och is. Vi tror att det så småningom kan bli en sjö. Hur som helst kunde vi utan större svårighet avgöra vår exakta position. Och vi är beredda att säga att hålet befinner sig där staden, som kallades Shadar Logoth, en gång låg. Hon tystnade, och en lång stund hördes bara frasandet från tyg när Aesedena i paviljongen skruvade besvärat på sig. Egwen ville också skruva på sig. Ljus. Halva Tarallon skulle få plats i ett hål av den storleken. Har du någon aning om hur detta hål skapades, Akarin? Frågade hon slutligen. Hon var riktigt stolt över hur stadig hennes röst var. Sheriam darrade. Egwen hoppades att ingen annan la märke till det. En väktarinnas handlingar återspeglades alltid på den ärmelintronande. Om väktarinnan visade rädsla skulle många systrar tro att Egwen var rädd. Det var en misstanke hon inte ville att någon skulle hysa. Var och en av oss valdes för att vi har någon förmåga att avläsa rester av vävar, moder. Större än de flesta, om sanningen ska fram. De hade alltså inte bara valts ut för att ingen som var starkare var intresserad. Det fanns någonting att lära sig av det. Vad Aesedir gjorde var sällan så enkelt som det föreföll på ytan. Egwen önskade att hon kunde slippa att gång på gång på nytt lära sig sånt som hon trodde att hon redan visste. Nishain är bäst av oss på det, fortsatta Karin. Med er tillåtelse, moder, låter jag henne svara på er fråga. Nishain slätade nervöst ut sin mörka yllekjol och harklade sig. Hon var en gänglig grå syster med framträdande haka och överraskande blå ögon med visst rykte om sig att vara kunnig i lagar och fördrag. Men att tala inför salen gjorde henne uppenbarligen besvärad. Hon riktade blicken rakt mot Egwene som om hon inte ville se de församlade företrädarna. Med tanke på den mängd cider som användes där, moder, var det ingen överraskning att resterna låg lika tjockt som snön. Mer än en antydan om Randymål fanns kvar i hennes röst och gav den en sjungande ton. Trots att det hade gått så lång tid borde jag kunnat få någon uppfattning om vad som hade vävts, om det överhuvudtaget liknade någonting jag kände till. Men det fick jag inte. Jag kunde nästan följa hela väven, men jag fick ingen rät sida på den. Inte överhuvudtaget. Faktum är att den var så främmande att den kanske inte ens varit... Hon harklade sig igen. Sen svalde hon och blev lite blekare i ansiktet. Den kanske inte var vävd av en kvinna. Vi trodde förstås att det var de förlorades verk. Så jag provade om jag kunde hitta någon genklang. Det gjorde vi allihop. Hon vände sig till hälften och gjorde en gest mot sina följeslagare innan hon hastigt vände sig tillbaka. Det var tydligt att hon hellre såg på Egwene än på företrädarna som alla satt uppmärksamt framåtböjda. Jag kan inte säga vad som hade gjorts där, förutom att någon skopat bort 3 mil av jorden, eller hur det gjordes. Men det råder inga tvivel om att Sidin också användes. Genklangen var så stark att vi borde ha kunnat lukta oss till den. Mer Sidin än Sidar hade använts. Mycket mer. Som Drakberget jämfört med en kulle. Och det är allt jag kan säga, moder. Ett ljud svepte genom paviljongen. Ljudet av systrar som släppte ut luften de hållit i lungorna. Shariams suck lät ljudligast, men det var kanske bara för att hon stod närmast. Egwene tvingade sin mina att vara stilla. De förlorade och en väv som kunde slita bort halva Tarvalon. Om Merlin föreslog att de skulle fly, fanns det då något sätt för Egwene att förmå systrarna att stanna och möta detta? Kunde hon överge Tarvalon? Tornet och ljuset vete hur många tiotusentals liv. Har någon någon fråga? Frågade hon. Jag har en, sa Romanda torrt. Hennes lugn hade inte rubbats det minsta. Men inte till dessa systrar. Om ingen har någonting mer att fråga dem är jag övertygad om att de gärna lämnar oss och slipper ha hela salen stirrande på sig. Det var inte direkt hennes sak att föreslå detta, men å andra sidan fanns det inget som egentligen sa att hon inte skulle göra det. Så Egwene lät det passera. Det visade sig att ingen annan hade någonting att fråga Akarin och hennes följeslagare, och Romanda tackade dem för deras insats med oväntad värme, vilket återigen inte riktigt var hennes uppgift. Vem är din fråga till? Frågade Egwene när Akarin och de 5 andra skingrades för att sälla sig till det växande antalet systrar som trängdes bland golvlamporna och fyrfaten. Precis som Romanda hade sagt var de ivriga att komma bort från salens granskning, men de ville höra vad som blev följden av deras arbete. Det var mycket svårt för Egwene att hindra en sträv ton från att smyga sig in i hennes röst. Romanda låtsades inte märka det. Eller så märkte hon det verkligen inte. Till Moriah, sa hon. Vi misstänkte de förlorade ända från början. Vi visste att vad det än var som hände var det någonting mycket kraftfullt och att det skedde långt härifrån. Det enda vi egentligen har fått veta nu är att Shadar Logoth är borta. Och om det kan jag bara säga att världen är mycket bättre utan denna skuggans dypöl. Hon spände ögonen i den blå företrädaren med en mörk min som brukade få många i sig det att skruva på sig som noviser. Min fråga är följande. Har någonting förändrats för oss? Det borde göra det, svarade Moriah som stadigt mötte den andra kvinnans blick. Hon hade kanske inte suttit i salen lika länge som Romanda, men företrädarna ansågs i varje fall vara jämlika. Vi har länge haft förberedelser redo för den händelse att de förlorade angriper oss. Alla systrar vet hur man bildar en cirkel om de kan det eller ansluter sig till en som är i färd att bildas. Till varje cirkel har 13 systrar. Alla ska tas in, till och med noviserna, till och med de nyaste. Lilaine gav henne en skarp blick. Men hur mycket hon än ville klandra den andra företrädaren tillhörde de samma Aya. De måste åtminstone ge intryck av en enad front. Lilaines läppar pressade samman av ansträngningen att hålla dem stängda. Romanda hade inga sådana begränsningar. Måste du förklara vad alla här redan vet? Det var vi som gjorde dessa förberedelser. Det har du kanske glömt. Den här gången var hennes röst som en rak kniv. Att öppet ge uttryck för vrede var förbjudet i salen, men inte att ge pikar. Moriah visade emellertid inga tecken på att ha blivit träffad, förutom att hon rättade till sin sjal. Jag måste förklara från början eftersom vi inte har tänkt tillräckligt långt. Merlind, kan våra cirklar mäta sig med det som Akarin Onisain beskrev? Trots Merlinds hetsiga ögon såg hennes fylliga läppar alltid ut som om de just skulle till att le. Men när hon nu reste sig upp var hennes min sträng och hon spände ögonen i företrädarna i tur och ordning som för att banka in orden i dem. Det kan de inte, till och med om vi ändrar arrangemangen så att de starkaste systrarna alltid är i samma cirkel. Vilket innebär att de måste bo, äta och sova tillsammans om de ska kunna länka sig samman på ett ögonblicks varsel. Till och med då skulle vi vara som möss mot en katt. Tillräckligt många möss kan besegra till och med en hungrig katt, men inte förrän många av dem hunnit dö. Om tillräckligt många av dessa möss dör blir det vita tornets död. Än en gång löpte en våg av suckar genom paviljongen som en ostadig bris. Egwene lyckades hålla sin min i schack men var tvungen att tvinga händerna att släppa det grepp de fattat om tyget i hennes kjol. Vilket skulle de föreslå? Anfall eller flykt? Ljus, hur skulle hon kunna vinna mot dem? Nu blev det för mycket för Lilaine, oavsett vilken Aya Moriah tillhörde. Vad är det du vill föreslå, Moriah, frästade hon. Även om vi återförenar tornet denna dag förändrar det inte fakta. Moriah smålog, som om den andra blå företrädaren just hade sagt precis vad hon ville att någon skulle säga. Men vi måste förändra fakta. Just nu är det ett faktum att våra starkaste cirklar är för svaga. Vi har inga angreeler, än mindre sangreeler. Så det behöver vi inte ens tänka på. Jag är hur som helst inte säker på att det ens i tornet finns någonting som skulle göra tillräckligt stor skillnad. Hur ska vi då göra våra cirklar starkare? Tillräckligt starka måste vi hoppas för att möta det som hände i Shadar Logoth och hindra det. Eskaraldi, vad har du att säga i frågan? Egwene lutade sig överraskad framåt. De samarbetade alltså verkligen, men med vilket syfte? Hon var inte den enda som lagt märke till att alla de tre systrarna som hade sammankallat salen nu stod upp. Genom att stå kvar hade Moriah och Merlin tydligt visat sin ståndpunkt. Eskaraldi stod likt en drottning. Men den lilla bruna systern verkade blott allt för väl medveten om alla blickar som riktades mot henne. Merlin och Moriah, alla tankfulla miner och allt för stilla ansikten. Hon ändrade på sjalen två gånger innan hon tog till orda. Hon lät som om hon undervisade en novisklass, med tunn men ljudlig stämma. De forntida böcker och manuskript som finns i ämnet är entydiga. Om än föga studerade är jag rädd. De samlar damm snarare än läsare. Skrifter som samlats under tornets äldsta tid klargör att antalet i en cirkel inte var begränsat till 13 under sagornas ålder. Den exakta mekanismen, eller den exakta balansen ska jag kanske säga, är okänd, men bör inte vara alltför svår att räkna ut. För de av er som inte har tillbringat den tid ni borde i tornets bibliotek kan jag tala om att sättet att öka antalet deltagare i en cirkel innebär... För första gången stakade hon sig och det märktes att hon fick tvinga sig att fortsätta. Innebär att man inkluderar män som kan leda kraften. Faisal for upp. Vad är det du vill antyda? Frågade hon uppfordrande och satte sig omedelbart. Som om någon skulle kunna tro att hon stod upp för att ge dem tre sitt stöd. Jag begär att salen ska tömmas, sa Magla samtidigt som hon reste sig. Liksom Oriah var hon från Ilien och i sitt upprörda tillstånd talade hon med märkbart kraftigare accent. Det här är ingenting som ska diskuteras inför någon annan än salen inom lyckta dörrar. Hon sjönk också ner på bänken igen så snart hon talat färdigt och satt där och blängde med de breda axlarna uppdragna medan hon öppnade och slöt händerna. Jag är rädd att det är för sent för det, sa Moriah med hög röst. Hon måste tala högt för att höras över sålet från systrarna som upphetsat pratade med varandra bakom bänkarna. Ett surr som från en väldig bikupa. Sagt är sagt, och nu har allt för många systrar redan hört att vi ska försöka stänga dem ute. Hennes barm hävde sig när hon drog djupt efter andan och hon höjde rösten ytterligare ett steg. Jag framlägger för salen förslaget att vi ingår ett avtal med Svarta tornet så att vi kan ta in män i våra cirklar om vi måste. Om hon lät en aning ansträngd mot slutet så var det knappast att undra på. Få Eishedir kunde uttala detta namn utan att ge uttryck för sina känslor. Avsmak eller ren avsky. Det drabbade de surrande rösterna och frambringade fullständig tystnad under tre hjärtslagstid. Det är vansinne! Sheriams gälla skrik krossade stillheten på mer än ett sätt. Väktarinnan deltog aldrig i salens diskussioner. Hon fick inte ens komma in i salen själv utan den ärmelintronande. Sheriam rätade på sig med knallröda kinder. Kanske för att ta emot en oundkomlig tillrättavisning. Kanske för att försvara sig. Men salen hade annat att tänka på än att tillrättavisa henne. Den ena företrädaren efter den andra flög upp och stod upp precis så länge som det tog dem att få ur sig vad de ville ha sagt. De pratade, eller ropade, nästan i mun på varandra. Vansinne är det absolut minsta man kan säga, gastade Faisal samtidigt som Verilyn utropade. Hur skulle vi kunna alliera oss med män som kan leda kraften? Dessa så kallade ashamaner är besmittade, ropade Saroya, utan något tecken på de vitas berömda självkontroll. Hon stod med händerna knutna om sjalens tyg och darrade så att den långa vita fransen gungade. Smittade av den svartes beröring. Att ens föreslå någonting som detta ställer oss mot allt som Vita tornet står för, sa Takima med sträv röst. Vi skulle bli föraktade av varje kvinna som kallar sig Eishedir, av Eishedir som länge vilat i sina gravar. Magla gick så långt som att hytta med knytnäven i ett raseri som hon inte försökte dölja. Bara en mörkvän skulle kunna föreslå detta. Bara en mörkvän. Anklagelsen fick Moriah att först blekna och sen rodna av eget ursinne. Egwene visste inte var hon stod i denna fråga. Svarta tornet var Rands skapelse och kanske nödvändigt om det skulle finnas något hopp att vinna sista striden. Men ashamanerna var faktiskt män som kunde leda. Något som fyllt människor med fruktan i 3000 år. Och det de ledde var Shaidin, den halva av kraften som skuggan hade besmittat. Rand själv var en man som kunde leda. Men om inte han fanns skulle skuggan segra i Charmangeidon. Ljuset hjälpte henne för att hon såg så kallt på det. Men det var den bistra sanningen. Vilken ståndpunkt hon än hade i frågan var det tydligt att situationen i salen började bli helt okontrollerbar. Escaraldi utbytte förolämpningar med Faisal, båda brålande för sina lungors fulla kraft. Ohöljda förolämpningar i salen. Saroya hade övergivit de sista strimlorna av vita Ayas svala lugn och skrek åt Melind, som skrek tillbaka. Båda utan att vänta på att den andra skulle bli tyst. Det vore ett under om någon av dem förstod vad den andra sa, och kanske en välsignelse om de inte gjorde det. Överraskande nog hade varken Romanda eller Lilaine öppnat munnen sedan Morias uttalande. De satt och stirrade på varandra utan att blinka. Förmodligen försökte var och en av dem utläsa hur den andra skulle ställa sig så att hon själv kunde välja motsatt ståndpunkt. Magla steg ner från sin bänk och gick stridslystet mot Moriah med långa kliv. Det såg ut som om hon ville använda knytnävarna istället för ord. Maglas händer var knutna vid hennes sidor. Hennes sjal med broderade vinrankor gled ned på mattan utan att hon märkte det. Egwen reste sig upp och omfamnade urkällan. Bortsett från vid vissa noga beskrivna ceremonier var det förbjudet att leda i salen. Ännu en gammal sed som vittnade om mörkare tider i salens historia. Men hon skapade en enkel väv av luft och eld. Ett förslag har framlagts inför salen, sa hon och släppte Saidar. Det var inte lika svårt som det en gång varit. Inte lätt heller, men inte ens i närheten av att vara lätt. Men inte lika svårt längre. Ett minne av kraftens sötma dröjde sig kvar, tillräckligt för att ge henne näring till nästa gång. Förstärkta av väven dånade hennes ord som en åskknall i paviljongen. Aes Sedai ryggade undan, grimaserade och höll för öronen. Tystnaden som följde var öronbedövande. Magla gapade förbluffad på henne. Sen hajade hon till när hon insåg att hon var halvvägs till de blå bänkar. Hon öppnade hastigt händerna, snappade upp sjalen från golvet och skyndade tillbaka till sin egen plats. Sheriam stod och grät öppet. Så högljutt hade det väl ändå inte varit. Ett förslag har framlagts inför salen, upprepade Egwen i tystnaden. Efter det dånande första uttalandet fick hennes egen röst det att ringa i öronen på henne. Det hade kanske varit högre än hon hade tänkt sig. Väven var inte avsedd att användas inomhus, inte ens inom lappade tygväggar. Med vilka skäl förordar du en allians med Svarta Tornet, Moriah? Hon satte sig igen så snart hon hade avslutat frågan. Vad hade hon för ståndpunkt i den här frågan? Vilka svårigheter skulle den innebära för henne? Hur kunde den användas till hennes fördel? Ljuset hjälpte henne, för det behövde hon verkligen. Hon önskade att Sheriam kunde torka sina tårar och räta på ryggen. Hon var den Ämelintronande och hon behövde en väktarinna, inte en lipsill. Det tog några minuter innan ordningen var återställd, med företrädare som rättade till kläderna och slätade ut kjolarna, utan att det egentligen behövdes, medan de undvek varandras blickar och framförallt lät bli att titta på systrarna som stod samlade bakom bänkarna. Vissa företrädare rodnade på ett sätt som inte hade någonting med vrede att göra. Salens företrädare skrek inte åt varandra som bonddrängar vid fårklippningen. Särskilt inte inför andra systrar. Vi möter två synbarligen oöverstigliga hinder, sa Moriah till sist. Hennes röst var sval och samlad igen, men en lätt rodnad dröjde sig fortfarande kvar på kinderna. De förlorade har upptäckt ett vapen, upptäckt eller återfunnit. För om de hade haft det förut skulle de säkert ha använt det redan tidigare. ett vapen som vi inte kan stå emot, ett vapen vi inte kan mäta oss med, även om ljuset alena vet varför vi skulle vilja det, men framförallt ett vapen som vi inte kan överleva eller stoppa. Samtidigt har ashamanerna vuxit fram som ogräs. Enligt pålitliga källor är de nu nästan lika många som alla nu levande Aesir. Även om siffran är överdriven kan vi inte kosta på oss att tro att de är mycket färre. Och fler män kommer till Svarta tornet varje dag. Kunskaparnas rapporter är alltför enhälliga för att vi ska ha skäl att tro någonting annat. Vi borde förstås gripa dessa män och stilla dem, men på grund av draken återfödd har vi inte brytt oss om dem. Vi har skjutit problemet framför oss, tänkt ta hand om dem senare. Den bittra sanningen är att det är för sent att försöka gripa dem. De är för många. Det var kanske för sent redan när vi först fick höra vad de var i färd att göra. Om vi inte kan stilla dessa män måste vi på något sätt kontrollera dem. En överenskommelse med Svarta tornet. Allians är ett väl starkt ord. Med en omsorgsfullt formulerad överenskommelse kan vi ta de första stegen mot att skydda världen mot dem. Och vi kan ta in dem i våra cirklar. Moriah höjde ett varnande finger och lät blicken glida över bänkraderna medan hennes röst förblev sval och samlad. Och bestämd. Vi måste klargöra att en syster alltid måste styra flödena. Jag föreslår inte att en man ska kontrollera en sammanlänkad cirkel. Men med män i cirklarna kan vi göra dem större. Med ljusets nåd kanske vi kan göra dem tillräckligt stora att kunna bemöta detta vapen som de förlorade har. Vi slår två flugor i samma smäll. Men de här flugorna är lejon och om vi inte smäller dem så kommer säkerligen något av dem att döda oss. Så enkelt är det. Alla var tysta, i varje fall bortsett från Sharian. Hon stod hopkurad några fot från Egwen och skakade av gråt som hon ännu inte lyckats bemästra. Sen suckade Romanda tungt. Vi kanske kan utöka cirklarna tillräckligt mycket för att bemöta de förlorade, sa hon med låg röst. På sätt och vis gav det hennes ord större tyngd än om hon hade ropat. Vi kanske kan kontrollera ashamanerna. Kanske. Ett bräckligt ord i båda sammanhangen. När man håller på att drunkna, svarade Moriah lika tyst, griper man efter varje gren som råkar flyta förbi. Även om man inte är säker på om den kan bära en svikt förrän man fått tag i den. Vattenytan har inte slutit sig över våra huvuden än, Romanda. Men vi håller på att drunkna. Vi håller på att drunkna. Än en gång blev det tyst, bortsett från Sharians snörvlande. Hade kvinnan glömt allt vad självkontroll hette. Å andra sidan var det ingen av företrädarna som såg ut att vara väl till mots. Inte ens Moriah, Merlint eller Escareldi. Det var inga lockande framtidsutsikter de hade målat upp. Delanas ansikte hade fått en tydligt grönaktig ton. Hon såg ut som om det skulle bli hon som kastade upp istället för Sharian. Egwen reste sig igen, tillräckligt länge för att uttala den fråga som krävdes. Till och med när det otänkbara föreslogs måste ritualerna följas. Kanske då mer än någonsin annars. Vem uttalar sig mot detta förslag? Det rådde ingen brist på talare för den sidan, men nu hade alla samlat sig tillräckligt mycket för att följa etiketten. Flera företrädare gjorde samtidigt ansatser att resa sig. Men det var Magla som först kom på fötter och de andra satte sig igen utan att visa några yttre tecken på otålighet. Faisal följde Magla och Verulin följde Faisal. Sedan kom Saraya och slutligen Takima. Alla talade länge. Verulin och Saraya var nära att hålla riktiga tal trots att det var förbjudet. och alla med all den vältalighet de kunde uppbåda. Ingen fick en plats i salen utan att kunna vara vältalig när det behövdes. Inte desto mindre blev det snart tydligt att de upprepade sig själva och varandra, bara med andra ord. De förlorade och deras vapen nämndes aldrig. Det var Svarta tornet som företrädarna pratade om. Svarta tornet och ashamanerna. Svarta tornet var en styggelse och en mörk fläck på jordens yta. Ett lika stort hot mot världen som själva Tarmangaden. Blotta namnet antydde ett förbund med skuggan, för att inte tala om att det var en oförblommerad förolämpning mot Vita tornet. De så kallade ashamanerna, ingen av dem omnämnde dem utan att först säga så kallade, eller utan att uttala ordet med en hånfull grimas. Det betydde försvarare på gamla språket, och de var allt annat än försvarare. De så kallade ashamanerna var män som kunde leda, män som var dömda att bli vansinniga om inte den manliga halvan av kraften tog död på dem först. Galningar som brukade kraften. Allihop, från Magla till Takima, förkunnade detta med all den fasa de kunde frammana. 3000 år av världens fasa och världsfallet dessförinnan. Män som dessa hade krossat världen, gjort slut på sagornas ålder och ödelagt jordens yta. Och med dessa män ville nu vissa att de skulle sluta en allians. Om de gjorde det skulle de bli bannlysta i alla världens länder. Och det med rätta. De skulle bli föraktade av alla Aes Sedai. Och det med rätta. Det fick inte ske. Det fick inte ske. När Takima slutligen satte sig ner igen och noggrant arrangerade sjalen längs armarna hade hon ett litet men mycket belåtet leende på läpparna. Tillsammans hade de fått ashamanerna att framstå som mer fasansfulla och farliga än både de förlorade och sista striden tillsammans. Kanske till och med värre än den svarte själv. Eftersom det var Egwen som hade börjat ställa de rituella frågorna var det även hennes sak att avsluta. Så hon reste sig tillräckligt länge för att säga: vem står för en överenskommelse med Svarta tornet? Hon hade bara trott att det varit tyst i paviljongen förut. Sheriam hade äntligen slutat gråta, även om hennes kinder fortfarande blänkte av tårar. Men när hon svalde lät det som ett rop i den tystnad som följde frågan. Takimas leende kantrade när Janaya ställde sig så snart frågan hade lämnat Egwens läppar. Även en smal gren är bättre än ingen när man håller på att drunkna, sa Janaya. Jag försöker hellre än jag förlitar mig på hoppet tills jag går under. Hon hade för vana att prata när hon egentligen inte skulle. Shamalin reste sig bredvid Malind och plötsligt var det flera. Salita och Berana och Aledrin ställde sig samfällt och Kwamesa bara ett ögonblick efter. 9 företrädare stod upp och så förblev det medan tiden blev allt längre. Egwen kom på sig med att bita sig i läppen. Hon slutade hastigt och hoppades att ingen hade sett det. Hon kände fortfarande märket efter sina tänder. Hon hoppades att det inte blödde. Fast det var ingen som tittade på henne. Alla verkade hålla andan. Romanda satt och tittade bistert upp mot Salita som stirrade rakt ut i luften med gråblekt ansikte och darrande händer. Den tairenska systern förmådde kanske inte dölja sin rädsla, men hon hade gjort sitt val. Romanda nickade sakta och sen ställde hon sig också upp, förbluffande nog. Hon valde också att bryta mot sedan. Ibland, sa hon och såg rakt på Lilaine, måste vi göra saker vi helst skulle slippa. Lilaine mötte den gråhåriga gulas blick utan att blinka. Hennes ansikte kunde ha varit gjutet i porslin. Hennes haka höjde sig i långsamma steg. Och plötsligt ställde hon sig upp med en otålig blick ned mot Lyrell som satt och gapade en kort stund innan hon kom på fötter. Alla stirrade. Ingen yttrade ett ljud. Det var avgjort. I varje fall nästan. Egwene härklade sig för att försöka fånga Sherriams uppmärksamhet. Nästa steg var väktarinnans. Men Sherriam stod och gned tårar från kinderna medan hon gled med blicken längs bänkarna som för att räkna hur många företrädare som stod upp och hoppades att det skulle visa sig att hon hade räknat fel. Egwene härklade sig igen, ljudligare, och den grönögda kvinnan hajade till innan hon vände sig om och stirrade på henne. Likväl verkade det dröja en evighet innan hon mindes sin plikt. Mindre bifallet är uppnått, förkunnade hon med ostadig röst. Och en överenskommelse kommer att sökas med svarta tornet. Hon tog ett djupt andetag, sträckte på sig i sin fulla längd och fortsatte med ny styrka i rösten. Hon var tillbaka på välkänd mark. I enighetens namn ber jag er att stå för det större bifallet. Det var en kraftfull åkallan. Även i frågor som kunde avgöras med lilla bifallet eftersträvades alltid enhällighet. Det kunde krävas timmar av diskussioner, ibland dagar, för att komma därhän. Men försöket skulle inte sluta förrän samtliga systrar instämde i beslutet, eller det stod helt klart att de inte kunde komma överens. En kraftfull åkallan, en som drog i varje syster. Delana reste sig som en marionettdocka vars trådar någon dragit i mot hennes vilja och såg sig osäkert omkring. Jag kan inte stå för detta, sa Takima, mot all etikett. Det spelar ingen roll vad någon säger eller hur länge vi sitter. Jag kan inte göra det och jag tänker inte göra det. Jag gör det inte. Ingen annan reste sig heller. Faisal skruvade för all del på sig där hon satt, gjorde en halv ansats att resa sig, rättade till sjalen, rörde sig igen som om hon tänkte ställa sig upp. Längre än så var det ingen som kom. Saraya bet sig i knogen med skräckslagen min och Verolyn såg ut som en kvinna som fått ett hammarslag rakt mellan ögonen. Magla höll hårt om ändarna på sin korta bänk. Höll sig kvar på plats och stirrade tomt på mattan framför sina fötter. Det var tydligt att hon var medveten om den arga blick Romanda riktade mot hennes bakhuvud. Men hennes enda reaktion var att dra upp axlarna. Det borde ha räckt med Takimas uttalande. Det tjänade ingenting till att försöka uppnå större bifallet när någon entydigt förklarade att hon inte tänkte stå för förslaget. Men Egwene bestämde sig för att själv göra sig skyldig till ett etikettsbrott. Är det någon som känner att hon måste lämna sin plats för denna fråga? Frågade hon med klar, ljudlig stämma. Paviljongen fylldes av bestörta flämtningar, men hon höll andan. Det här kunde krossa dem, men det var bättre att det kom fram nu, om det var vad följden skulle bli. Saraya såg på henne med vild blick, men ingen rörde sig. I så fall går vi vidare, sa hon. Försiktigt. Det kommer att ta tid att planera exakt vilka som ska närma sig svarta tornet och vad de ska säga. Förhoppningsvis tillräckligt lång tid för att hon skulle hinna vidta några försiktighetsåtgärder. Ljus, det skulle bli en otroligt knivig sak att ha hand om. Till att börja med. Finns det några förslag på deltagare till vår beskickning?